Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator, podden för dig som jobbar med utveckling. Dagens gäst är Robert Linde. Robert är en utvecklare sedan barnsben. Han började i QBasic och bygger idag mest saker i .NET eller JavaScript. För närvarande jobbar han som frilansande utvecklare och bloggar på robertlinde.se. Dagens ämne är statiska sajter och headless CMS. Robert, berätta!
Vad är headless? Eller ska vi backa bandet och berätta vad ett CMS är? För det är kanske inte alla som har koll på vad ett CMS är ens.
Ja, vi kan ju börja där. Vi kan ju börja med en liten historielektion. Om man tänker tillbaka på webben lite längre tillbaka så byggde man ju upp sina hemsidor med ett antal HTML-sidor där man då direkt i de här HTML-sidorna skrev texterna och la in bilderna och det som man ville presentera på sin hemsida. Och det här blev ju lite mäckigt ju mer tiden led eftersom det blev väldigt mycket content eller innehåll som man behövde hantera. Och då började man inse att man behövde någon form av system för att hantera det, och det är det som de här CMS-systemen är. CMS står ju för Content Management System. Och de här systemen möjliggjorde för personer som kanske inte var så tekniskt lagda att kunna hantera innehåll på hemsidor helt enkelt, kan man säga. Och om man fortsätter ytterligare lite längre framåt så började de här systemen att växa och växa och bli större och större och kunna mer och mer saker, kan man väl säga. Och efter ett tag så började man väl inse att den här typen av system som skulle vara allomfattande och kunna egentligen lite allt möjligt inte alltid var den bästa lösningen. Det pratas ju till exempel mycket nu om microservices oriented architecture som egentligen bygger på ett tänk där man har lite mindre, mer specialiserade system och tjänster som arbetar tillsammans för att lösa ett problem istället för att ha ett allomfattande system då. Och ur mitt perspektiv så är det problemet som headless försöker lösa lite grann. Ett headless CMS är, till skillnad från de mer traditionella CMS:en, ett CMS som är mer frikopplat från innehållet som det försöker presentera. Eller från platsen där innehållet presenteras i alla fall.
Om vi bara ska namedroppa några CMS, så i Sverige så är ju Episerver överlägset störst. Det har ju satt mat på bordet åt väldigt många utvecklare i Sverige.
Och ja, definitivt.
Under väldigt lång tid så var det var liksom, det är ingen som har fått sparken för att välja Episerver, utan det var liksom default valet. Och det var en, det är samma sak för vad heter det, webbpersoner,
webbredaktörer.
Tack. Det är någonting som man, när man sökte webbredaktörer så var liksom epi-kunskap var liksom i toppen av.
Och jag skulle säga att så är det väl fortfarande. Det är väldigt tacksamt att hitta både redaktörer och utvecklare som har episerverkompetens i Sverige och kanske också i Norden som helhet. Men det börjar också allt som oftast krypa upp, jag ska inte säga problem, men ett annat tänk kring hur man väljer att hantera sina webblösningar, där man kanske snarare än att, som man har gjort historiskt, bygga in väldigt mycket logik och funktionalitet i sin CMS-plattform, väljer att ha lite mer specialiserade tjänster kring det här. Och där kommer en spelare som Contentful eller de här headless CMS:erna in på ett annat sätt i diskussionen. För då har man kanske ambitionen att bryta isär sin gamla monolitiska CMS-lösning och vill titta på hur kan vi istället gå mot en mer tjänstebaserad arkitektur där vi har specialiserade tjänster som jobbar tillsammans. Och då är ju naturligtvis en del av det här allt content som man har på sina webbplatser eller i sina olika kanaler som man behöver hantera. Och då fungerar ju ett headless CMS så att det egentligen är frikopplat från själva presentationen av innehållet. Det vill säga du har ditt CMS eller ditt headless CMS separat. Där kan redaktörer logga in och hantera sitt content. Och sen så via API:er så anropar då de här olika systemen eller applikationerna som behöver presentera innehållet. Anropar de API:erna, plockar ut innehållet och presenterar det.
För de här klassiska CMS:en, och det är inte bara Episerver, det är här finns det mer WordPress och Sitevision och det är en hel drös.
Ja, det finns ju massor.
Om man ska liksom skala bort allting så är det i princip ett gränssnitt för icke-tekniska personer att skapa innehåll som skickas ner i en databas och sen är det en webbapp som hämtar upp innehållet och visar, ja, presenterar det som en sida.
Precis, och det behöver ju inte heller vara en webbapp utan det kan ju lika gärna vara en mobilapp eller en klocka eller en skärm av något slag som man vill visa upp sitt innehåll på. Och det är ju också en av fördelarna med den här frikopplingen, är att du kan själv välja vilken kanal du väljer att presentera det här innehållet i. Då.
Mm. För de klassiska CMS:en, då är det en jättestor monolit som både hanterar administration, databasändringarna och sen uppläsningen och presentationen, allt i ett. Och vill man ändra någonting i presentationen, då måste man lyfta databas och administrationsgränssnitt också och vice versa. Liksom,
så precis.
Det blir väldigt tunga lyft.
Det blir ju det, och det blir också en ganska hård koppling mellan presentation och det rena innehållet så att säga. Vilket ofta är ganska naturligt eftersom man har en vision om vart man vill presentera det här innehållet. Men ur ett tekniskt perspektiv så är det ju inte lika angenämt att behöva, som du säger, duplicera de här ändringarna mellan sina olika miljöer. Och ett väldigt vanligt förekommande fall är ju till exempel när man är i ett utvecklingsskede att man inte har tillräckligt bra content för att kunna se hur den här applikationen faktiskt kommer att se ut i sitt slutgiltiga skede sen. Och det här är också någonting som man då delvis åtminstone kan avhjälpa med hjälp av headless CMS. Sen så är det ju värt att tillägga att många utav de här traditionella spelarna som vi pratar om nu, Episerver, Sitecore, Sitevision och så vidare, de har också insett att det här är en viktig marknad för dem också att finnas i. Så att många av dem erbjuder nu någon form av headless variant utav sitt CMS kan man säga. Men det som jag tror särskiljer fortfarande många av de här nyare och kanske lite mer moderna CMS:en är att de också då har en helt software as a service erbjudande, det vill säga att du får hela CMS:et och allting ligger i molnet. Du behöver inte installera någonting lokalt eller sätta upp dina egna databaser för att hantera contentet som du var inne på, utan det finns redan i den här tjänsten då.
Inte det lite läskigt att lägga för vad händer till exempel om de går ner? Betyder det att hela min sajt går ner också eftersom den inte kan nå den?
Så är det ju. Och det kan man ju jämföra med vad händer om databasen går ner för den Episerver eller Sitecore-sajten som jag har uppe och snurrar. Och det är ju lite samma sak. Applikationen skulle gå ner så tillvida att du inte har vidtagit åtgärder för att kunna hantera en sån situation genom att cacha tidigare resultat eller vad det nu kan vara. Men så är det ju. Många av de här headless-spelarna har ju, eller förlitar sig på, de här stora content delivery-nätverken som finns, till exempel CloudFront och annat, för att casha resultatet utav dina content-frågor. Om du säger jag vill ha artikel med titel X och du får det svaret och sen går tjänsten ner, då finns frågan efter artikel med titel X finns redan lagrad i de här CDN-nätverken, och det kan innebära att du fortfarande kan få ditt svar på ditt content även fast den underliggande tjänsten ligger nere under en tid. Så ofta när det blir den här typen av större problem, till exempel när vi hade det här Amazon problemet för något år sedan, vad det var, när i stort sett halva webben gick ner, så i Contentfuls fall så drabbade det inte egentligen delivery-delen, det vill säga den delen som hämtar content, utan de som drabbades var redaktörerna som inte kunde gå in och skriva sitt nya content som de ville under en period.
Det låter som den här klassiska avvägningen, att ha en monolit mot flera små delar, och det är lättare att göra många små delar resilienta eftersom det är lättare att duplicera dem, som i det här fallet med hjälp av ett content delivery network.
Ja, precis, jag skulle säga det, och det generellt i utveckling och systemarkitektur så väljer man ju, eller vill man i alla fall i möjligaste mån välja att ha så små transparenta delar som möjligt som arbetar tillsammans. En klass i objektorienterad programmering som gör för mycket är ju inte en bra klass, utan den ska ha ett tydligt syfte, väl definierat, och helst bara göra en sak. Och ännu längre i funktionell programmering, där man vill att en funktion helst bara ska ta emot ett värde och beroende på vad det värdet är alltid ge tillbaka samma resultat. Så att det är, tankesättet går ju igen, och det går säkert igen i många andra olika discipliner också, kan jag tänka mig.
Ett verktyg som Headless CMS lirar väldigt bra ihop med är statiska sajtgeneratorer. Kan inte du berätta lite om vad det är för något?
Precis. Vi pratade om det tidigare, att många av de här Headless CMS har sitt content, eller de contentfrågor du ställer, lagrade på sådana content delivery networks. Men man kan ju även i vissa fall dra det ännu längre och säga att jag vill hämta ut content från mitt Headless CMS och sen vill jag generera upp en statisk sajt utifrån det här. Det vill säga, jag vill generera upp faktiska HTML-sidor. För det går ju egentligen inte att ha en snabbare sajt än att bara servera redan färdiga HTML-sidor. Och det här är ju någonting som också rimmar väldigt bra med de här API-baserade CMS:en eller Headless CMS:en då. Därför då kan du jacka in deras API i din statiska site generator. Ja, jag vet inte vad man säger på svenska. Sidgenerator. Och generera upp en hel sitestruktur som är bara statisk HTML. Och det här används bland annat väldigt ofta för bloggar, för dokumentationssajter. Men även för större sajter som där man kanske inte har, vad ska jag säga, uppdateringar som är allt för frekventa. För det som blir kostnaden istället i en statisk sajt är ju själva omgenereringen av content. För då, som det här ofta fungerar, är att man då ställer en fråga till sitt content API och säger okej, nu vill jag ha alla bloggposter. Ge mig dem, och så får man tillbaka dem, och sen så måste man iterera igenom alla de här bloggposterna och generera upp en en digital HTML-sida som man sen publicerar till sitt webbhotell eller vad man nu hostar sin blogg.
Och det är ju egentligen exakt det som ett traditionellt CMS gör, men den gör det per sida när man efterfrågar den. Så genererar den och så lagrar den. Den cachar väl det i minnet på något sätt.
Precis, det är ju exakt det ett traditionellt CMS gör, eller egentligen vilken webbapplikation som helst som du är inne på, även om det inte ens är ett CMS som föder contentet, så är det ju ofta så att man hämtar någon form av information från en databas eller från någon form av lagringsyta för att visa upp. Och tanken med de här statiska sidgeneratorerna är att helt skala bort det steget när du behöver prata med servern för att generera det här innehållet. Innehållet är redan genererat och finns bara färdigt att servera direkt. Så det här gör ju att man får en väldigt prestanda i sajten. Jag använder det till exempel själv för min egen blogg. Men om man ska titta på de fördelarna som man får med ett Headless CMS, så tappar man ju helt den här fördelen med att ha ett globalt content delivery network som kan leverera sitt ens innehåll. Så har man en statisk sajt så, som man vill ska vara nåbar globalt, så kanske man också bör titta på och använda någon annan form av teknik för att hantera lagringen globalt utav sina HTML-sidor, till exempel CloudFront eller Cloudflare eller någonting liknande.
Där vet jag att det finns ett företag eller som har en tjänst för just det här som heter Netlify.
Just det.
Och det har du några erfarenhet av det?
Ja, jag använder Netlify i stort sett för allting som jag bygger nu för tiden, för att det är så otroligt smidigt att sätta upp en sajt, koppla ett domännamn, få ett HTTPS-certifikat gratis via Let's Encrypt och ha en applikation uppe och snurra på bara några minuter och egentligen inte betala någonting annat än möjligen lite kaffepengar för det.
Mm.
Så jag tror att jag har kanske 6 eller 7 olika applikationer uppe på Netlify nu, och för tillfället så är det ingen av dem som kostar mig någonting.
Otroligt.
Ja, det är lite fascinerande.
Vad tjänar de pengar på då?
De har ju ett Teams-erbjudande. Jag har ju väldigt små applikationer som jag använder för lite olika ändamål. Bland annat så har jag min blogg där. Och man kan välja att gå upp på en subscription-modell hos Netlify. Där man får ytterligare lite mer features då. Som inte jag har gjort ännu, men som jag starkt överväger att göra, om inte annat bara för att supportera, för att jag tycker det är en sån fantastisk tjänst då. Och Netlify, deras affärsidé är väl egentligen att erbjuda hosting som lämpar sig kanske bäst för statiska sajter, men det går även att ha lite mer dynamiska sajter också. Men jag tror grundkonceptet var nog att de skulle hantera bara static site generators och deras genererade innehåll, så att säga. Så det man gör egentligen, eller som jag gör i alla fall, är att jag pekar på ett av mina GitHub repositories i Netlify och säger okej, jag vill att när jag får en commit till den här branschen så vill jag att du hämtar ut källkoden, genererar upp sajten och distribuerar ut den. För då är ju Netlify naturligtvis då också kopplade till ett sånt här Content Delivery Network. Som gör att min blogg till exempel ska vara lika snabbt nåbar på Nya Zeeland som i Sverige.
Visst var det Netlifys vd som myntade det här uttrycket, Jamstack?
Jag tror att det ligger någonting i det, ja.
I alla fall, det finns en sida som heter jamstack.org där de listar massa resources för just det här, och den är liksom created by Netlify, står det i footen. Mm. Och så det står för JavaScript, API:er och
just det.
Markup,
ja, kan vara. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja, men det stämmer nog.
Ja. Men det är, jag tror att syftet var att man skulle skapa en googlingsbar term för den här typen av sidor.
Precis, det är lite marknadsföring naturligtvis som ligger bakom det där. Men samtidigt så är det en otroligt bra teknik för att snabbt prototypa eller testa olika typer av idéer. Och som sagt, kostnaden för att komma igång med en mindre sajt i dagsläget, med ett headless CMS, med Netlify som hostingleverantör, är i stort sett ingenting.
Du nämnde tidigare din blogg, att den är hostad på Netlify och att den är byggd med en statisk sajtgenerator. Kan inte du berätta lite om det, så har vi liksom ett konkret projekt?
Just det. Jo, jag byggde min blogg första gången för ganska många år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt när, men då byggde jag den på .NET och använde en liten motor som heter Miniblog som en Microsoft-anställd som heter Mads Christensen byggde. Och det fungerade bra. Då använde jag Windows Live Writer för att skriva mina inlägg. Och så de publiceras och sparas egentligen som XML på den webbserver där jag hostade min blogg då. Jag tror att det var hos Binero. Sen byggde jag om den för att se vilken prestanda jag kunde få i den med en statisk site. Och då använde jag en static site generator som heter Jekyll, som bygger på Ruby. Och så hostade jag bloggen på GitHub Pages. Och det funkade jättebra och prestandan blev väldigt, väldigt mycket bättre. Och dessutom får man ju då också där hos GitHub ta del av deras content delivery network. Så det gör ju att sajten blir snabbare och bättre även utanför Sverige. Men nu under de senaste åren så har jag inte bloggat så mycket på min egen blogg, utan jag har skrivit en del på Contentfuls blogg om hur man jobbar med .NET och Contentful. Men nu efter nyår så tänkte jag att det var dags att damma av bloggen igen, och då tänkte jag skriva ett litet inlägg, men då insåg jag att jag måste installera Ruby, och ja, jag kände helt enkelt inte för det, så då byggde jag om bloggen istället, och då använde jag ett relativt i ropet JavaScript-ramverk som heter Vue.js och deras Nuxt.js som det heter, som är egentligen ett sätt att från en Vue.js-sajt generera upp en statisk sajt.
Och för Vue.js det är i grund och botten ett ramverk, ett webbramverk.
Ja, jag ser egentligen Vue lite mindre som ett ramverk och mer som ett bibliotek. Därför att det är inte ett ramverk ur perspektivet att det påtvingar dig ett sätt att arbeta, vilket är kanske anledningen till varför jag gillar Vue så mycket, är att du kan välja och vraka lite. Om du bara vill använda det för lite dynamiskt innehåll kanske på en del av din sajt, då kan du bara släppa in en skripttagg på den sidan och sen så har du Vue där och kan jobba med det ur det perspektivet. Eller så kan du bygga en fullfjädrad single page application med Vue där du använder Webpack eller Babel eller vad det nu är som du vill för att generera upp den här applikationen då. Eller så kan man använda Nuxt för att faktiskt ta sin Vue-applikation och generera den som en statisk sajt då. Så lite grann som React så är Vue mindre än ett ramverk, mindre påtvingade vad ska man säga, utvecklingsmönster och mer ett bibliotek som du kan använda för att supportera din nuvarande utvecklings...
Det är inte som Angular eller Aurelia som har åsikter om hur applikationen ska struktureras och
precis,
skrivas.
Precis, åsikter är bra. För Angular till exempel är ju ett MVC-ramverk, så det mer eller mindre tvingar ju dig att jobba i ett MVC-tänk när du skriver din Angular-applikation. Men så är det inte med Vue i min åsikt i alla fall. Så det gjorde jag, skrev om den i Vue och hostade den då på Netlify. Så bort från GitHub Pages upp på Netlify och skriver mina inlägg med Vue, och det har jag bloggat om, den här erfarenheten. Så det kan man läsa på robertlinde.se om man är intresserad.
Så din blogg är skriven i Vue och så renderar du ut den med Nuxt, heter det så?
Precis.
Och jag vet att det finns ett ramverk som heter React som är väldigt populärt just nu från Facebook.
Just det.
Och den har även den en static site generator motsvarighet som heter Gatsby.
Just det, eller till och med flera, men Gatsby är en av dem och kanske den mest populära, ja.
Mm. Och både React och i förlängningen Gatsby har en väldigt stark koppling till någonting som heter GraphQL som börjar bli populärt nu. Är det något som du använder på din blogg? Eller?
Det är ingenting som jag använder på min blogg. Jag använder faktiskt inga API-anrop alls för min blogg eftersom jag är kanske inte egentligen målgruppen eller i behovet för ett CMS, eftersom jag har den tekniska bakgrunden som gör att jag kan skriva de här inläggen direkt i Markdown, vilket gör det lite lättare för mig att generera upp dem då. Men man skulle kunna använda ett API för att hämta ut blogginläggen, till exempel Contentful eller något annat headless CMS, och man skulle kunna använda GraphQL som du var inne på. Och GraphQL är ju, det står för Graph Query Language. Så det är ett query language, precis som SQL, alltså Structured Query Language, som vi använder för att prata med databaser. GraphQL är ett query language som vi använder för att göra anrop till en API endpoint över HTTP. Och vad det innebär egentligen är att du kan ställa en fråga i ditt anrop till en webbserver, och den här frågan tolkas av webbservern och returnerar ett svar i JSON, som är ett JavaScript-objekt egentligen, kan man säga. Och tanken med GraphQL är lite grann att man ska kunna, genom att ställa en sån här GQL-fråga, få tillbaka objekt i precis den, med precis den strukturen som man vill ha, som passar ens egen applikation. Om man jämför det här med traditionell REST, det vill säga att du gör ett HTTP-anrop och säger ge mig alla personer, då får du personerna i den strukturen som den som har byggt REST-API har bestämt, att så här kommer personerna se ut. De kommer ha förnamn, efternamn, skostorlek och ögonfärg, och det är det som vi kommer ha på varenda person. Men med GraphQL kan du istället säga, jag vill ha alla personer men jag vill bara ha förnamnet. Så då strukturerar du upp en sån GraphQL-fråga och ställer den frågan till API, och API svarar med precis den data som du själv har valt att få med, och inte den data som konstruktören utav API har valt att ta med. Och det här lämpar sig ju särskilt bra i situationer där man kanske har lite mindre bandbredd och behöver vara försiktig med hur stora svar man tar tillbaka, till exempel när man utvecklar mobilapplikationer. Men det kan också vara väldigt trevligt och bekvämt att faktiskt ha kontroll över strukturen på de svaren man får tillbaka från API när man bygger en vanlig webbapplikation också, till exempel.
För det brukar annars vara ett väldigt vanligt mönster att man gör ett API-anrop, och sen så först när man gör, när man får tillbaka anropet, är att massera datat så att det ser ut så som man vill ha. Och här slipper man det, för man får det liksom direkt i anropet spesat hur det ska se ut.
Precis, du specificerar ju upp det själv. Men en annan detalj som man också ofta, eller väldigt ofta gör när man gör sådana här vanliga restanrop, är ju att okej, jag behöver person med IDX, och sen behöver jag den personens orderhistorik, och sen behöver jag order Y och all information om den orden, vilket gör att du helt plötsligt är uppe i tre anrop som du behöver göra till det här REST-API. Med GraphQL kan du då istället skriva en GraphQL-fråga som innefattar precis de här relationerna som du vill ha med i ditt svar. Så du kan säga, jag vill ha person X med alla ordrar, och sen vill jag också ha informationen om order Y i det här svaret som jag får tillbaka. Och på så sätt så kan man ju spara antalet anrop, vilket också är viktigt, inte bara för mobilapplikationer men även för webbapplikationer också, såklart, för att vara så responsiv som möjligt då.
Jag hörde ett rykte om att GraphQL uppstod för att de på Facebook hade låg bandbreddsfredagar, när de liksom sänkte sin bandbredd till 20k i sekunden för att känna hur det känns att ha en mobiluppkoppling i, inte i USA eller Europa utan någon annanstans i världen.
Aha, spännande.
Och då upptäckte de hur smärtsamt det var att använda. Och ur det föddes GraphQL.
Aha,
jag ska se om jag kan lyckas. Jag tror jag läste det på Hacking News någonstans. Ska se om jag lyckas skriva upp den kommentaren.
Ja, men det är möjligt. Det vet jag inte. Men det har ju blivit väldigt i ropet. Men det är inte alltid som jag tycker att det här passar att använda heller. Det kan, vad ska man säga? Det blir ju som att man klistrar på ett query language ovanpå de standardiserade REST-API:erna som man har. Och i vissa fall så kan det ju vara så att jag gör mina API-anrop på serversidan och jag vill ha tillbaka de här objekten som de är. Och då finns det ju inte alltid en anledning att skriva en komplicerad GraphQL-fråga bara istället för att göra ett enkelt REST-anrop till /persons eller vad det nu kan vara.
Mm.
Så det är inte, jag skulle inte säga att det är en silver bullet ur perspektivet att nu löser det här alla problem som man eventuellt upplever med REST, utan det passar i vissa situationer Och i andra så kan man mycket väl tänka sig använda traditionell REST eller andra typer av kommunikationsvägar också. Mm. Men det är ju som är det mesta.
Ja, man får en ny hammare och ser spikar överallt.
Precis så.
Det har varit jätteintressant att höra om det här nya sättet att bygga sajter på. Tack så jättemycket för att du ville vara med idag.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.